Är alla lyckliga och glada?
Maybe I should say that again.
Jag kanske skulle upprepa det.
Is everybody happy?
Är alla lyckliga?
Sometimes I say that.
Ibland säger jag det.
Oh yeah, I'm happy. I'm happy.
Ja, jag känner mig lycklig.
I think when you're happy, it shows on the outside.
Jag tror att när man är lycklig så syns det på utsidan.
Amen. And I believe Christians are the, or should be the happiest people in the world.
Och jag tror att de kristna skulle vara jordens lyckligaste folk.
Amen. Turn with me to the book of 1 Peter, the second chapter.
Vi ska slå upp första Petrus brev, det andra kapitlet. Petrus första brev 2.
And verse 5.
Och från den femte versen.
Ye also as lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ.
Låt er själva så som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, thank you for today.
Fader, vi tackar dig för den här dagen.
Thank you for this service and your presence, Lord.
Tackar dig för gudstjänsten och din närvaro.
Teach us the things that we need to understand today.
Lär oss det som vi behöver förstå idag.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
I'm excited about today.
Jag tycker det känns spännande idag.
I'm excited about some things the Lord is saying to my heart today.
Det beror på att Herren har sagt en del saker till mitt hjärta idag.
And I want to pass them on to you.
Det vill jag dela med er.
In these two services.
Under de här två gudstjänsterna.
We're studying the tabernacle of God.
Vi håller på att studera Guds tabernakel.
The tabernacle was the first church on earth.
Tabernaklet var den första församlingen på jorden.
God could not dwell among man.
Gud kunde inte bo bland människorna.
Except by a certain prescribed way.
Utom på ett speciellt sätt.
And man had to observe God's prescription.
Och människan var tvungen att noga ge akt på Guds sätt.
It had to be made exactly the way that God said it.
Byggnaden måste byggas på exakt det sätt som Gud ville ha det.
The tabernacle, I had the.
Shall I put it up?
Is it up for today? Okay, that's a very crude drawing of it.
Det här är en enkel, en grov skiss på tabernaklet.
The outside was. The most outside was a wall made out of linen.
Allra ytterst så fanns det ett förhänge som ett staket av vävt linne.
It had no top on it.
Det fanns inget tak.
It was just a little bit over 2 meters, maybe 2 meters and a half tall.
Och höjden på det här stängslet, linnestängslet, det var ungefär 2,5 meter.
It was really just a linen fence.
Det var ett linnestängsel.
And only people who were clean could come inside of that fence.
Innanför det kunde bara rena människor komma in.
As the Bible describes clean and unclean.
Som Bibeln beskriver rena och orena.
The door was 10 meters wide.
Dörren var 10 meter bred.
We described it to you and told you what it was like.
Vi har beskrivit det och förklarat hur den såg ut.
Once you were inside this fence, there was a building.
När man kom innanför stängslet så fanns det en byggnad.
And in front of that building there were 2 articles of furniture.
Och framför byggnaden så fanns det 2 saker man kunde se på.
The first one was an altar made of brass.
Först ett kopparaltare.
And then there was a wash pot made of brass.
Och så ett kopparbäcken.
And then yesterday we talked about going into the little building.
Och igår så talade vi om hur man kunde gå in i själva byggnaden.
And inside of the building was divided into one room that was 2/3 the size of the building and one room that was 1/3 the size of the building.
Inne i det här uppenbarelsetältet så fanns det en avdelning, det var två rum, ett mindre och ett större.
It was about the first addition to the building was about 10 meters long.
Första rummet man kom in i var ungefär 10 meter långt.
The second part of the building was 5 meters square.
Och det andra rummet var ungefär 5 meter, 5 gånger 5 meter.
And it was 5 meters tall, 5 meters wide and 5 meters in depth.
Det var 5 meter högt, 5 meter långt och 5 meter brett.
Now in the outer court there were 3 articles of furniture.
I på den yttre förgården eller i första rummet så fanns det 3 saker man kunde se.
We talked about 2 of them yesterday.
Igår så talade vi om 2 av dessa.
We talked about the golden altar of bread.
Vi talade om det gyllene skådebrödsbordet.
And we talked about the golden lampstand.
Och vi talade om den gyllene ljusstaken.
Now all of these things represent something in God.
Och de här olika sakerna, de representerar någonting i Gud.
They represent the steps that God brings us in relationship with him.
Det representerar de steg Gud går när han för oss in i en relation med sig själv.
If it takes you 1 year or 40 years, this is the way you're going to go.
Om det tar 1 år för dig eller 40 år så är det ändå den här vägen du måste komma.
The title of this series of messages is 7 steps into God's presence.
Och vi har satt en rubrik över den här serien budskap och det är 7 steg in i Guds närhet.
Now, you might say, Brother Potter, I feel the presence of God.
Men kanske du säger, Brother Potter, jag upplever Guds närvaro.
Every now and then I feel God's presence.
Jag upplever honom väldigt starkt då och då.
That's not what I'm talking about.
Men inte det jag talar om.
You'll understand more about it this evening when we get there.
Du förstår, kommer förstå mer av det här säkert ikväll när vi ska tala om det.
There is a place in God where God wants every Christian to come.
Det finns en plats i Gud dit Gud vill att alla kristna, varje kristen ska komma.
And it's not just feeling the presence of the Lord every now and then.
Och det handlar inte om att känna och uppleva Guds närvaro då och då.
Everything in the outer court is made of brass.
Allt utanför uppenbarelsetältet är gjort av koppar.
Everything in the holy place is covered with gold.
Allt i det heliga är överklätt med guld.
And the gold represents the purity of God.
Och guld representerar Guds renhet.
And we want to talk today about the article of furniture that sits in the center of the holy place.
Idag ska vi tala om den sak som fanns i centrum i det heliga.
Tonight we're going to talk about the holiest of holies.
Och ikväll ska vi tala om det allra heligaste.
But now we're going to talk about the holy place.
Men nu ska vi tala om det heliga.
Right in the center of the holy place.
I centrum i det heligaste.
Is an altar of gold.
Finns ett guldaltare.
And on this altar was burned twice daily incense.
2 gånger om dagen brände man rökelse på det altaret.
At the time of the morning and the evening sacrifice, incense was burned there to God.
Vid morgonoffret och aftonoffret brände man rökelse på det altaret.
It brought a sweet smell to God.
Och det förde fram en väldoft inför Gud.
It represents the grace of God.
Det representerar Guds nåd.
But it also represents something far more.
Men det representerar också något mycket mer.
Through the grace of God.
Genom Guds nåd.
We come to the place where we can worship God.
Kommer vi till en punkt, en plats där vi kan tillbe Gud.
Jesus told a woman.
Jesus sa till en kvinna.
He said to the woman at the well in the book of John.
Han sa till kvinnan vid sykarsbrunnen. Vi kan läsa i Johannes evangelium om det.
He said, woman, you don't even know what you're worshiping.
Kvinna, sa han, du vet inte vad du tillber.
He said, the Jews know what they're worshiping.
Judarna vet vad de tillber.
But he said, the hour is coming and now is.
Men det kommer en tid, ja den är redan inne.
When they which worship the Father.
När de som vill tillbe Fadern.
Shall worship him in spirit and in truth.
Ska tillbe honom i ande och sanning.
Now. How many of you have ever sought the Lord?
Hur många här har sökt Herren?
Have you ever really sought the Lord in your life?
Har du verkligen sökt Herren i ditt liv?
All right. Now I'm going to ask you a question.
Jag ska ställa en fråga till dig.
How would you like to get the Lord to seek you?
Hur skulle du vilja att Herren sökte dig?
Should I say that again?
Jag upprepar det.
That's what Jesus told that woman.
Det var det Jesus sa till kvinnan.
He said the hour is coming when you will worship him in spirit and in truth.
Han sa det kommer en tid då du ska tillbe i ande och sanning.
How many know what the rest of that sentence said?
Hur många vet vad som står i fortsättningen på versen?
The rest of that verse.
Resten av versen.
For the Father seeketh such.
För sådana tillbedjare söker Fadern.
To worship him.
Han vill att de ska tillbe honom.
You want God to seek you?
Du vill du att Gud ska söka dig?
Then you start worshiping him in spirit and in truth.
Kan du börja tillbe honom i ande och sanning?
Every one of these three articles of furniture in the inner court.
De här tre sakerna som vi hittar i det heliga.
Also called the holy place.
Som kallas för det heliga.
They're covered with gold.
De är överklädda med guld.
And they represent a measure of the truth to you and I.
Och de representerar ett mått av sanning för dig och mig.
Whenever a person is receiving the light of God,
när helst en människa tar emot Guds ljus,
the revelation of God,
uppenbarelse från Gud,
that is the truth, isn't it?
Då är det sanningen, eller hur?
How many times has God just turned that light on in your spirit?
Hur många gånger har du upplevt att Gud har slagit på det där uppenbarelseljuset i din ande?
And all of a sudden you saw something about the scripture you'd never seen before.
Du upptäckte plötsligt någonting i Bibeln som du aldrig sett innan.
Has that ever happened to you?
Har det hänt dig någon gång?
That's that light of the Holy Spirit.
Det är den heliga andes ljus.
That's that seven lampstands there.
Det är de här, den sjuarmade ljusstaken.
God gives us light in our spirit.
Gud ger ljus i vår ande.
And there are times that we draw our strength from God.
Sen finns det tillfällen när vi hämtar kraft från Gud.
That's the table of bread.
Det är skådebrödsbordet.
The priest ate that bread and received strength.
Prästen åt av det brödet så fick han kraft.
So here is a true strength and a true word from God.
Och här läser vi alltså om sann kraft. Och ett sant ord från Herren.
A revealed word
ett uppenbart ord från Herren.
Now this altar in the middle,
altaret i mitten,
it represents worshiping God in truth and in spirit.
Det representerar tillbedjan av Gud i ande och sanning.
Now there are people that worship God with ulterior motives.
Det finns människor som tillber Gud av andra motiv.
But God does not receive flattery.
Men Gud, han låter sig inte smickras.
When I was traveling preaching evangelistically.
När jag reste som evangelist och predikade på olika platser.
I stayed with these people in Jacksonville, Florida.
Så besökte jag Jacksonville och bodde hos ett par där.
And they had a little parakeet.
De hade en liten nyfparakeet.
And they were teaching the parakeet how to talk.
De lärde den där lilla papegojan att tala.
And I woke up and I would hear the parakeet talking early in the morning.
Och när jag vaknade tidigt på morgonen så kunde jag höra den där papegojan prata.
And the parakeet would say, "Praise the Lord!"
Och den där papegojan ropade, "Prisad vare Herren!"
"Praise the Lord!"
"Prisad vare Herren!"
"Glory to God!"
"Ära vare Gud!"
But he really wasn't very sincere.
Men jag tror inte den där papegojan menade allvar.
Then his name was Maxie.
Han hette Maxim.
And he'd say, "Maxie's a pretty bird."
Och han sa, "Maxie är en fin fågel."
And one day he was trying to quote some scripture.
Och en dag försökte han citera ett bibelord.
They were trying to teach the bird John 3:16.
De försökte lära den här papegojan Johannes 3:16.
And I became very amused when I heard the bird.
Jag tyckte det var väldigt roligt att höra detta.
He said, "For God so loved the world he perished."
För han sa, "Ty så älskade Gud världen att han gick förlorad."
Now the bird was praising the Lord.
Fågeln prisade Herren.
But he wasn't sincere about it.
Men han menade inte allvar med det.
Now, I've seen people praise the Lord and they weren't sincere about it.
Jag har sett människor prisa Herren utan att mena allvar.
God is seeking people that will worship him without an ulterior motive.
Herren söker efter människor som tillber honom med rena motiv.
Back in the day that Jesus lived in.
På den tiden Jesus levde.
Most of the world was a pagan society.
Det var största delen av världen bestod av hedningar.
Now we have a concept of God.
Vi har en bild av Gud.
But the pagans have an entirely different concept of their gods.
Men hedningarna har en helt annan bild på sina gudar.
The pagan concept of God,
den hedniska gudsbilden,
was that you tried to bribe or influence those gods.
Det var att man försökte muta eller ha inflytande, påverka sin gud.
You would make elaborate sacrifices.
Om man gjorde ett väldigt stort offer.
And things like that to try to influence your particular deity.
Så var det ett försök att påverka din gud.
That's what Balaam tried to do to God whenever Balaam sinned.
Det var det Balaam försökte göra när han syndade.
There were those of that day that worshipped the god Molech.
Det fanns också de som tillbad guden Molech.
That went as far as to offer their children in the fire.
Det fanns människor som gick så långt att de offrade sina barn i eld.
And they did this to influence their gods.
Och det gjorde de för att påverka sin gud.
Now they weren't worshiping their god sincerely.
Det där var ingen allvarlig, ärlig, uppriktig tillbedjan.
They were worshiping their god to get something from him.
De tillbad sin gud för att få någonting ut av det.
And when Jesus said you must worship in truth,
och när Jesus sa att du måste tillbe i sanning,
it means that you must worship God with the right motives.
Det innebär att du måste tillbe med rätt motiv.
We need to worship God because he is truly worthy.
Vi måste tillbe Gud därför att han verkligen är värdig.
As I said, God doesn't accept flattery.
Som jag sa, Gud accepterar inte smicker.
Jesus told the Jews in his day.
Och Jesus sa så här till judarna.
He said, this generation draws nigh to me with their mouth and with their lips they honor me, but their heart is far from me.
Alltså detta släkte ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt borta från mig.
Now God doesn't accept this kind of worship.
Den här sortens tillbedjan accepterar inte Gud.
If we worship God, we must worship him in truth.
Om vi ska tillbe Gud, då måste vi tillbe honom i sanning.
And to worship him in spirit,
och i ande,
is to worship him out of the depth of your heart.
Det är att tillbe ur djupet av sitt hjärta.
Not just saying words.
Inte bara att säga ord.
But spirit to spirit with God.
Utan från ande till ande med Gud.
I read a verse to you here to begin with.
I början läste jag en vers för dig.
Where Peter says that we are a holy priesthood unto God.
Där Petrus säger att vi är ett heligt prästerskap för Gud.
To offer up spiritual sacrifices to God.
Som ska frambära andliga offer.
That is offering unto God something in spirit and in truth.
Det är alltså att offra något, tillbedja Gud i ande och sanning.
Now I'm sharing these things with you because they represent something.
Jag delar det här med dig därför att det här representerar något, det står för något.
If you notice in our example,
om du ser här på skissen,
I drew a line right down through the middle.
Så har jag dragit en linje rakt genom centrum.
Then I drew a horizontal line.
Och sen drog jag en linje på andra hållet.
And it forms a cross.
Och då ser man att allt sammans bildar ett kors.
The articles of the tabernacle formed a cross.
Allt man kunde hitta i tabernaklet bildar ett kors.
And every one of these articles represents a work of the cross in our life.
Var och en av de saker man finner i tabernaklet representerar ett verk av korset i våra liv.
Each step is a step of self-denial.
Och varje steg är ett steg av självförnekelse.
And it's a work of the cross.
Det är ett verk av korset.
And now in the outer court we lay down the world.
Ute på förgården lägger vi ner världen.
And then we let God deal with ourselves.
Och så tar Gud itu med vårt jag, vår själviskhet.
Now, I want to show you what God is doing here.
Och det vill jag gärna peka på vad det är Gud gör.
I use a technical term, but it may not be translatable. It's called spiritual inversion.
Inversion.
Turn something over.
Ja, han använder en term som ungefär betyder att man vänder upp och ner på det rent andligt.
Man had a problem in the Garden of Eden.
Människan hade problem i lustgården.
In the garden he chose who he would worship.
Där valde människan vem han ville tillbe.
If he had eaten of the tree of life he would have worshipped God.
Om han hade ätit av livets träd så skulle han tillbe Gud.
And when he chose of the tree of the knowledge of good and evil,
men han valde att äta av det andra trädet,
he chose to worship himself.
Då valde han att tillbe sig själv.
He didn't choose to worship the devil.
Han valde inte att tillbe djävulen.
Now he acts like the devil.
Han uppträdde som djävulen.
But he chose to worship himself.
Men valet var att tillbe sig själv.
And that's one of God's problems with you.
Det är ett av Guds problem med dig och mig.
Men worship themselves.
Människor tillber sig själva.
That's God's biggest problem with man.
Det är Guds största problem med människan.
That was God's problem with Satan.
Det var Guds problem med Satan.
Satan chose to worship himself.
Satan valde att tillbe sig själv.
He lifted up himself in the place of God.
Han upphöjde sig själv till Guds jämlike.
God receives worship.
Och Gud tar emot tillbedjan.
He is worthy of our worship.
Han är värdig vår tillbedjan.
There are living creatures day and night.
Det finns levande varelser
24 hours every day.
Dygnet runt.
That stand before God.
Står de inför Guds tron.
And cry out, holy, holy, holy Lord God Almighty.
Och ropa helig, helig, helig Herren Gud allsmäktig.
There are creatures that worship God all the time.
Varelser som tillber Gud hela tiden.
They're created to worship God.
De är skapade för att tillbe Gud.
And God's desire for man was that we would worship him.
Och Guds plan för människan, det var att vi skulle välja att tillbe honom.
Because he is worthy of our
worship. Därför att han är värdig vår tillbedjan.
But man chose to worship himself.
Men människan valde att tillbe sig själv.
That's how Satan involved us in his rebellion.
Det var på det sättet Satan dog med oss i sitt uppror.
And at this altar.
Och vid detta altare.
We return the worship to God.
Återlämnar vi tillbedjan. Återvänder vi till att tillbe Gud.
This is where real worship comes in.
Och där börjar verklig tillbedjan.
I'm not talking about the kind of worship just raising our hands.
Jag pratar inte bara om att lyfta händerna.
I'm talking about something that's in our heart 24 hours a day.
Jag talar om någonting som finns i våra hjärtan 24 timmar om dygnet.
Or there's a continual praise for God in your heart.
Där det finns ett ständigt pris för Gud i hjärtat.
There's a continual worship in your spirit before God.
Och i din ande inför Gud så finns det en ständig tillbedjan.
I tell you, if you're going to live in the presence of God.
Jag säger att om du ska leva i Guds närhet.
You're going to have to learn what it means to worship God continually.
Då får du lära dig vad det är att tillbe Gud ständigt, kontinuerligt.
There is a continual worship in your spirit.
Där finns en ständig, kontinuerlig tillbedjan i din ande.
Before God.
Inför Gud.
When you move into this place with God.
När du kommer in i det här, i den här ställningen inför Gud.
The world may distract you for a moment or two.
Du kan bli distraherad av världen kanske för ett ögonblick.
But then your attention comes right back to God.
Men sen fångas din uppmärksamhet på nytt av Gud.
He's on your thoughts, he's in your heart.
Du har honom i tankarna, du har honom i ditt hjärta.
He's everything.
Och han är allt för dig.
He's everywhere.
Och han är överallt för dig.
You see him in everything.
Du ser honom i allting.
He's everything in your life.
Han är allt i ditt liv.
And this is the place of worship.
Och det är en ställning av tillbedjan.
And this is how we worship God.
Och det är så vi tillber Gud.
Now I reminded you in the outer court that the light was the natural light of day.
Och jag visade tidigare att ljuset ute på förgården, det var dagsljuset.
In the inner court.
Men inne i det tältet, i det heliga.
The light was that of the seven golden candlesticks.
Så var ljuset det som kom från den gyllene ljusstaken.
We have to learn to see everything that God's doing in our life in the light of the Holy Spirit.
Och vi måste lära oss att se och betrakta allting i våra liv i den heliga andes ljus.
It is no longer from the natural mind.
Det är inte längre det naturliga sinnet som ska belysa vårt liv.
We begin to see all of God's dealing in the light of the Holy Spirit.
Utan vi ska se allt Guds handlande med oss i den heliga andes ljus.
The altar of gold was placed in the center of the room.
Det här guldaltaret, det stod i centrum, mitt i det heliga.
And that speaks to me that it was of the greatest importance of all three.
Och det säger till mig att det var det betydelsefullaste av de tre sakerna.
It was made of acacia wood covered with gold.
Det var tillverkat av akaciaträ som var täckt, klätt med guld.
It was about 1 meter tall.
En meter högt.
And a half of a meter wide and a half of a meter deep.
Så var det en halv meter brett och en halv meter långt.
And like I said, on this was offered a special incense day and night.
Och på det här altaret offrade man en speciell rökelse dag och natt.
It was forbidden to offer anything on this altar except that incense.
Det var absolut förbjudet att offra något annat än denna speciella rökelse.
God says, see to it that you offer no strange incense on this altar.
Herren varnade för att offra någon annan främmande rökelse.
There could be no burnt offering, no meat offering or no drink offering.
På deltat fick de inte ha brännoffer eller köttoffer, spisoffer eller något annat offer.
It had to be the exact incense that God called for.
Utan det skulle vara den speciella rökelse som Gud hade begärt.
We have to worship him in spirit and in truth.
Vi måste tillbe honom i ande och sanning.
We cannot offer the strange incense of false worship.
Vi kan inte erbjuda främmande rökelse av falsk tillbedjan.
Or it brings the judgment of the Lord.
Då kommer Herrens dom.
Everything that is offered here is spiritual.
Allt som offras här är andligt.
You cannot offer anything here that is natural.
Du kan inte offra något naturligt.
On the altar, the brass altar, they offered the flesh.
På kopparaltaret offrade man kött.
And we talked about that's putting the flesh on the altar for God.
Och det är att vi lägger vårt kött på Guds altare.
But what we're dealing with here is spiritual worship.
Men här talar vi om andlig tillbedjan.
It is a worship of the spirit unto God.
Det är en andens tillbedjan till Gud.
And this altar was cleansed by blood once a year.
En gång om året renades det här altaret med blod.
On the day of atonement.
Och det var på försoningsdagen.
The priest would come in and put the blood on the altar and all the things of.
Då kom prästen in och så renade han alla sakerna med blod.
All the things of the tabernacle.
Allt som fanns i tabernaklet.
And it prepared it. It sanctified it before God.
Då blev detta helgat och berett inför Herren.
Our worship to God,
vår tillbedjan till Gud,
is only acceptable to God when it's cleansed through the blood of Jesus Christ.
Kan bara vara välbehagligt inför Gud när det är renat genom Jesu blod.
Because he was the lamb that was slain.
Han var lammet som blev slaktat.
Now again, I want you to see that this is a work of the cross in our life.
Jag vill att du ska se att detta är ett verk av korset i våra liv.
This is one of those places where we deny ourselves.
Det här är ett sätt där vi förnekar oss själva.
We do not worship ourselves.
Vi tillber inte oss själva.
We choose instead to worship God.
Vi valde istället att tillbe Gud.
Now, I know that seems rather simplistic, but it's necessary.
Det kanske låter allt för enkelt, men detta är nödvändigt.
Those who are going to come into this place with God.
De som vill komma in i denna Guds närhet.
Must understand that he and he alone must be worshipped.
Måste förstå att det är bara han och endast han som kan få tillbedjan.
There can be no mixture of these things.
Man kan inte blanda ihop det med något annat.
I can't go to church and worship God and go home and worship myself.
Man kan inte tillbe Gud i kyrkan och sen gå hem och tillbe sig själv.
There has to be just a pure worship of God.
Utan det får bara finnas en ren tillbedjan av Gud i våra liv.
Now let me give you an idea of true worship.
Jag ska ge dig en föreställning om sann tillbedjan.
It is worship to God simply because he is worthy.
Och det är tillbedjan av Gud enbart på grund av att han är värdig.
Now some people worship the Lord when things are going right for them.
En del människor tillber Gud när det går bra för dem.
Somebody gives them 10,000 crowns.
De kanske får en gåva, på 10,000 kronor.
Say praise the Lord.
Då säger du prisad vare Herren.
Oh glory to God.
Ära vare Gud.
I'm worshiping the Lord.
Oh, jag tillber Herren för detta.
Men if circumstances go the other direction.
Men om det går dåligt för dig.
Then they don't worship the Lord anymore.
Då kanske du inte tillber Herren längre.
What did Job do when he had his problem?
Vad gjorde Job när han fick problem?
When God blessed Job.
När Gud välsignade Job.
He worshiped the Lord.
Då tillbad han Herren.
But when everything he had was taken from him.
Men han blev berövad allt.
What did he do?
Vad gjorde han?
Anybody know what he did?
Vet någon här vad Job gjorde?
He still worshiped the Lord.
Han fortsatte att tillbe Herren.
That concept just has never made it into this century.
Men det verkar som om det sättet att fungera inte har hittat vägen till vår tid och vår generation.
Our generation has been so wrapped up in materialism.
Vår generation är så uppslukad av materialism.
That we cannot worship the Lord in adversity.
Att vi har svårt, eller det är omöjligt för oss att tillbe Herren när vi får det jobbigt och svårt.
The scripture says that what Job did was right.
Det står i skriften att Job gjorde det rätta.
It says he did not sin in doing this.
Han syndade inte när det blev svårt för honom.
But there are those of us that worship God when things are pleasant for us.
Men det finns de av oss som prisar Gud när det går bra för oss.
But whenever things go wrong,
men när det blir jobbigt,
do we worship the Lord then?
Tillber vi honom då?
Or do we become angry with God?
Eller blir vi arga på Gud?
And begin to tempt God like the children of Israel did?
Och börja fresta Gud som Israels barn gjorde?
And begin to murmur against God like the children of Israel did?
Och börja knurra och klaga mot Gud som Israels barn gjorde?
I'm going to tell you, if you're going to worship God in spirit,
om du vill tillbe Gud i sanning,
you're going to learn to worship him regardless of circumstances.
Då kommer du få lära dig tillbe honom oavsett vilka omständigheter du
lever i. It's not going to make a difference.
Därför att omständigheterna gör ingen skillnad.
Now, I'm not going to say the flesh is going to like that.
Jag säger inte att ditt kött kommer att gilla svårigheterna.
That's why it becomes a sacrifice of praise.
Det är därför det blir ett lovets offer.
The Bible in Hebrews 13 talks about offering unto God a sacrifice of praise.
Det står i Hebreerbrevet talas om att offra lovets offer.
A sacrifice of praise.
Ett offer av lov.
When things are right or when things are wrong.
När det går bra och när det går dåligt.
That we learn to glorify God in all things.
Så lär vi oss att alltid i alla omständigheter prisa Herren.
Sometimes it's easy to offer that praise.
Och ibland är det lätt att bära fram det priset.
But sometimes it's a sacrifice to give that praise.
Men ibland är det ett offer att bära fram Guds lov.
But God is still worthy of it.
Men Gud är alltid värdig sitt lov och pris.
He is still worthy of our praise.
Han är alltid värdig tillbedjan.
Paul and Silas worshiped the Lord.
Paulus och Silas, de tillbad Herren.
And one day they found themselves thrown in jail.
Så en dag så åkte de i fängelse.
In the town of Philippi.
Det här hände i Filippi stad.
And what did they do?
Vad gjorde de då?
Can't you imagine Paul and Silas in the deepest, darkest dungeon?
Kan du föreställa dig Paulus och Silas i den djupaste, mörkaste fängelsehålan?
And Paul and Silas were talking.
I arresten så satt Paulus och Silas och pratade.
Silas, I don't know if the Lord's with us or not now.
Silas, sa Paulus, jag vet inte om Herren är med oss längre.
If the Lord was with us, we certainly wouldn't be in jail.
Om Herren hade varit med oss, då skulle vi inte hamna i fängelse.
Maybe the Lord doesn't love us anymore.
Herren kanske inte älskar oss längre.
If he loved us, certainly they wouldn't have beat us and thrown us down here in this dungeon.
Tror du att om Herren hade älskat oss, att de skulle misshandlat oss och kastat oss i fängelse?
They didn't say that.
Nej, så sa inte.
They didn't say that at all.
Paulus och Silas. Inte alls.
What did they do?
Vad sa de? Vad gjorde de?
They had a prayer meeting.
De hade ett bönemöte.
And began to sing.
Och började sjunga.
Now I sing when I'm happy.
Jag sjunger när jag är glad.
I cry when I'm sad.
Och gråter när jag är ledsen.
I don't know how you are.
Jag vet inte hur du är funtad.
But I sing when I'm happy.
Men jag sjunger när jag är glad.
And these men began to sing in this jail cell.
Men de här männen, de började sjunga i fängelsecellen.
And I'm telling you, it was heard all the way into heaven.
Och det hördes. Den sången hördes ända in i himmelen.
I believe with all of my heart.
Jag tror av hela mitt hjärta.
Heard that singing.
Att himlen hörde den sången.
And he just reached down and said, I can't take that. He shook that jail cell.
Och Gud hörde detta och han sa, jag står inte ut med det här. Och så skakade han fängelset.
And let him out.
Och släppte ut dem.
Praise God.
Prisad vår Herre.
The secret of true worship is to worship him because he's worthy.
Hemligheten med sann tillbedjan är att vi tillber honom därför att han är värdig.
Not because we have good or bad circumstances in life.
Inte därför att det går bra eller dåligt för oss i livet.
If you do that, your worship is being obstructed by your outer life.
Därför att om du är beroende av det, då hindras din lovprisning och din tillbedjan av de yttre sakerna som händer i livet.
When you got a lot of money, then you praise the Lord.
Och när du har gott om pengar, då prisar du Herren.
When you got good health, you praise the Lord.
Och när du har hälsa och är frisk, så prisar du Herren.
And when you're having good times, you praise the Lord.
Och när du har trevligt, så prisar du Herren.
But what about when you're poor?
Men hur går det då när du är fattig?
What about when you're sick?
Eller när du blir sjuk?
What about when you're in adversity?
Eller när du har det jättejobbigt?
Do we still praise him?
Prisar vi honom fortfarande då?
Do we still worship him?
Tillber vi honom fortfarande då?
He's worthy of it.
Han är värdig.
I said he's worthy of it.
Jag sa att han är värdig.
Hallelujah.
Halleluja.
He's worthy of our praise.
Han är värdig vårt pris.
You don't just come in here on the good times.
Detta är inte ett ställe som man bara kommer till när man mår bra.
Every single day.
Varenda dag.
In the morning.
På morgonen.
And in the evening.
På kvällen.
There was incense offered on this altar.
Så offrade man rökelse på detta altare.
Morning and evening.
Varje morgon och varje kväll.
Amen. From daylight till dark.
Och man offrade från gryningen till kvällen.
Have you ever burned incense before?
Har du bränt rökelse någon gång?
It doesn't burn all that quickly, does it?
Det brinner inte så snabbt.
There was this sweet smelling odor in there day and night.
Och man hade en ljuvlig väldoft där inne som man kunde känna dag och natt.
And our worship to God from our spirit.
Och vår tillbedjan av Gud från vår ande.
Is a sweet smelling savor unto God.
Det är en väldoftande ljuvlighet för Herren.
What do you do when you smell something good?
Vad gör du när du tycker att någonting luktar gott?
Now I have a particularly good sense of smell.
Jag har ett väl utvecklat luktsinne.
Sometimes it's a blessing, sometimes it's a curse.
Ibland är det en välsignelse och ibland är det en förbannelse.
I can walk outside and smell horses a long ways away.
Jag kan gå ut och känna på långt håll att det finns hästar någonstans.
But I can also smell cookies.
Jag kan också nosa mig till kakor.
In the kitchen.
I köket.
And it's particularly good when I'm fasting.
Och det här doftsinnet är särskilt effektivt när jag fastar.
I believe when I'm fasting, I could smell a crumb in somebody's pocket.
Jag tror att när jag fastar så kan jag lukta mig till en kaksmula i någons ficka.
I can't even walk by the cookies and candy in a store if I'm fasting.
Jag kan inte ens gå förbi en godisaffär om jag fastar.
I can smell them aisles away.
Jag kan lukta mig till det långt, långt därifrån.
Well, praise the Lord.
Ja, pris Herre.
But the sense of smell repels you or draws you.
Luktsinnet, det är så att antingen lockar det eller också skjuter det bort dig. För det är obehagligt.
Praise the Lord.
Prisa vår Herren.
We have a little animal where we live at.
Där vi bor så finns det ett litet djur.
You probably have some here.
De finns kanske här också.
We call them skunks.
Vi kallar dem för skunkar.
And I don't like to smell them at all.
Den lukten gillar jag inte alls.
When I smell them, I go the other way.
Om jag känner lukten av skunk, då går jag andra hållet.
That's the smartest thing to do.
Och det är det smartaste man kan göra.
But sometimes I'll smell my wife's cooking.
Men ibland så känner jag när min fru lagar mat.
I can be out in the yard.
Jag kan vara ute på gården.
I can smell the cooking.
Och så känner jag lukten från köket.
It draws me toward the house.
Och då dras jag in till huset.
Amen.
Amen.
Sometimes I know my wife has walked in the house.
Och ibland så bara känner jag på lukten att min fru har kommit hem.
I smell her perfume.
Därför jag känner hennes parfym.
That draws me to her.
Och det drar mig till henne.
It is that sweet smelling odor.
Och det är den där väldoften.
Of worship.
Tillbedjans väldoft.
It draws God.
Som drar Gud till.
He seeketh such to worship him.
Han söker såna tillbedjare.
It just smells good.
Det bara doftar ljuvligt.
Do you enjoy the sense of smell? I do.
Njuter du av den väldoften? Det gör jag.
We're drawn to things that smell good.
Vi dras till saker som doftar gott.
I love to smell flowers.
Jag älskar att lukta på blommor.
I love to smell good things.
Jag älskar att lukta på sånt som luktar gott.
I don't like to smell the bad things.
Men däremot sånt som luktar illa gillar jag inte.
And I think the Lord is the same way.
Jag tror att Herren är
He is drawn to that sweet-smelling savor.
Han dras till det väldoftande.
When we really begin to worship Him out of the depths of our heart.
När vi verkligen börjar tillbedja honom ur djupet av våra hjärtan.
As we're offering up that sacrifice to God.
När vi offrar upp den här tillbedjan till Gud.
And especially in the middle of adversity.
Speciellt när vi befinner oss mitt i mycket svåra och jobbiga omständigheter.
The devil has been to God. The devil goes to God.
Djävulen, han går till Gud.
He says, if you let me touch this thing in his life.
Och han säger, om jag bara får röra vid den där grejen i hans liv.
He won't worship you any longer.
Så kommer han att sluta tillbe dig.
He'll curse you.
Han kommer förbanna dig.
And God says, no, he won't.
Nej, du säger Gud, det kommer han inte att göra.
Go ahead and take it.
Du kan pröva, varsågod.
And then the devil takes it.
Så går djävulen dit och så tar han det här.
And then we begin to worship God.
Och så börjar vi prisa Gud.
And begin to praise him.
Och tillbe honom.
And glorify him.
Och förhärliga honom.
That is the sweetest smell to God that ever existed.
Det här är det mest fantastiska, ljuvliga, väldoftande Gud kan uppleva.
We are so self-centered sometimes.
Ibland är vi så själviska.
We don't understand God's concept.
Att vi förstår inte Guds sätt att uppfatta.
God is looking at our life for fruit.
Gud söker i vårt liv efter frukt.
That pleases him.
Som behagar honom.
God isn't doing all of these things to please us.
Gud gör inte allting bara för att behaga oss.
There are things in our life that are done to please him.
Utan det finns saker som görs i vårt liv som är till för att behaga honom.
And that's what the kingdom of God is all about.
Och det är det Guds rike handlar om.
It's being pleasing to God.
Att behaga Gud.
Thy kingdom come.
Tillkommer ditt rike.
Thy will be done.
Sker din vilja.
On earth.
På jorden.
As it is in heaven.
Precis som det sker i himlen.
Should we not be seeking to please him?
Ska vi inte söka efter att behaga honom?
When you're seeking to please yourself,
när du söker efter att behaga dig själv,
then in a sense you're directed toward yourself.
Så är du på ett sätt inriktad på dig själv.
But the very essence of love is that you seek to please someone else.
Men kärlekens substans är att du försöker behaga någon annan.
And we must offer unto God a true praise.
Och vi måste offra åt Gud en sann tillbedjan.
But you can't offer unto God a praise that is false.
Vi kan inte offra falsk tillbedjan åt Gud.
If you're mad at God,
om du är arg på Gud,
don't try to worship him.
Försök inte tillbe honom.
That's not right.
För det är inte rätt.
But in your heart,
men i ditt hjärta,
if you feel that praise,
om du känner den där lovprisningen,
that is spiritual praise unto God.
Då är det andlig lovprisning till Gud.
It is spiritual worship unto God.
Det är andlig tillbedjan.
And it is one of the things that God treasures the most.
Och det är en av de saker som Gud uppskattar mest.
God treasures our prayers.
Gud, han uppskattar våra böner.
Have you ever read the book of Revelations?
Har du läst Uppenbarelseboken?
Where God has vials.
Där Gud
bottles.
Har flaskor eller skålar.
Does anybody know what he has in those bottles?
Vad har han i de här?
Anybody remember?
Är det någon som vet det? Kom ihåg det.
What's in those bottles?
Vad är det i de här?
Prayers of the saints.
De heligas böner.
Did you hear what I said?
Lyssnade du till detta?
Prayers and worship of the saints of God.
Guds heligas böner och tillbedjan finns i de här skålarna.
The tears that we shed.
De tårar vi har fällt.
The worship that we gave.
Den tillbedjan vi gav.
The glory that we honored him.
Den ära vi bar fram till Herren.
Is so precious to God.
Den är så dyrbar för Gud.
That he saves it.
Att han sparar det.
He bottles it up.
Och bevarar det.
And he keeps it forever.
Och behåller det i evighet.
Did you not realize that?
Det kanske du inte har insett.
We put things in bottles that we want to save.
Vi spara saker i burkar och flaskor, sånt som vi vill spara på.
Strawberries.
Jag älskar jordgubbar.
Those two. Nah. I said those two.
I didn't know what.
Jordgubbar. I love strawberries.
Jag älskar jordgubbar.
Blueberries.
Blåbär.
Raspberries.
Hallon.
I like fruit. And in my freezer,
I min frysbox,
I have peaches that are frozen.
Så har jag frysta persikor.
I have blueberries that are frozen.
Frysta blåbär.
I have a lot of things that I really like frozen.
Jag har många saker som jag gillar att frysa ner.
If I didn't have that freezer,
om jag inte hade min frysbox,
I would have to put them in bottles.
Så fick jag konservera dem.
And I'd have to can it.
You know? Var tvungen att konservera det.
So I could save it.
Så jag kunde bevara det.
Then later I would open it up.
Och senare så kan jag öppna de här burkarna.
And I would savor it and eat it.
Och skulle jag lukta på det och njuta av det och äta det.
That's what God does.
Och det såg Gud göra.
Innan
Jesus skulle dö.
Mary came to Jesus.
Så kom Maria till Jesus.
And she washed his feet with her tears.
Hon tvättade hans fötter med sina tårar.
I tell you, those tears weren't wasted.
Well, ska förklara och säga att de tårarna var inte bortslösade.
I believe God's got them bottled up in heaven somewhere.
Jag tror att Gud har sparat dem i himlen.
She dried his feet with her hair.
Så torkade hon Jesu fötter med sitt hår.
And then she broke a vial of spikenard.
Och sen bröt hon en alabasterflaska med vad säger man? Nardus, tack för det.
And she poured it on him.
Hon smorde honom med det här nardus, en äkta nardus.
And remember what Judas said?
Kommer du ihåg vad Judas sa?
Why was this wasted?
Varför slösade man bort detta?
Why wasn't this sold and give to the poor?
Vi kunde sålt det och gett pengarna till de fattiga.
One of the things that hurt me the worst in my life.
En av de sakerna som jag tycker har gjort mest ont i mitt liv.
Was a teacher one time that spoke to me.
Det var när en lärare en gång tilltalade mig.
After many years in the ministry, I went to visit this teacher.
Efter att ha tjänat Herren i många år så reste jag en gång och besökte den här läraren.
She had always been my favorite teacher.
Hon hade alltid varit min favoritlärare.
And she told me something.
Hon berättade någonting för mig.
When I graduated from high school and went into college, I had a desire to be a scientist.
När jag tog min examen från gymnasiet så hade jag en längtan efter att bli vetenskapsman.
I had made the highest grades in school.
Jag hade fått de bästa betyg i skolan.
I won several awards when I graduated from school.
Jag vann flera belöningar, priser när jag slutade skolan.
All of them in science and mathematics.
Och det var i matematik och vetenskapliga ämnen.
And I wanted to be a mathematician or a research scientist or something like that.
Jag ville bli forskare eller matematiker eller något sådant.
And that's what my teacher wanted me to be.
Och det ville min lärare också att jag skulle bli.
But about that time God came into my life.
Men ungefär vid den tiden så kom Gud in i mitt liv.
And he called me to preach.
Och han kallade mig att predika.
And so I laid aside that other goal in my life.
Så jag la ner det andra målet i mitt liv. Jag offrade det.
And instead of choosing a career like that, I chose to be a minister.
Och istället för att välja en sån karriär så valde jag att bli en Herrens tjänare.
And you know what she said to me?
Och vet du vad min lärare sa till mig?
When I told her how I'd been in the ministry for all these years.
När jag berättade för henne att jag hade tjänat Herren under alla dessa år.
She said, I wish you wouldn't have wasted your life.
Och sa hon, jag önskar att du inte hade slösat bort ditt liv på det.
It hurt me so deeply.
Och det gjorde mig verkligen ont.
I left her house.
Jag lämnade hennes hus.
And then God began to deal with me about this scripture.
Och sen började Herren undervisa mig om just det bibelstället.
Where Judas said, why was this wasted?
Där Judas sa, varför slösade man bort detta?
The world thinks that a life that is poured out for Jesus is wasted.
Världen tycker att ett liv som utges helt för Jesus är bortslösat.
Should I say it again?
Ska jag upprepa det?
The world around us.
Världen som omger oss.
They think that a life that is poured out for Jesus is wasted.
De tycker att ett liv som utges helt för Jesus att det är bortslösat.
What Judas said.
Så sa Judas.
Why have you wasted this?
Varför har du slösat bort det här?
I tell you, this worship to God is never wasted.
När jag ska säga att tillbedjan, det är aldrig slöseri.
When you fall on your knees before God and worship him in spirit and truth.
När du faller på dina knän inför Herren och tillber honom i ande och sanning.
It is never wasted.
Då är det aldrig slösat.
The world may not understand what's happening.
Världen kanske inte förstår vad det är som händer.
But I'll guarantee you God is gathering every moment of it.
Jag garanterar att Gud han tar vara på varenda sekund av det.
God is gathering every essence of that sweet smelling savor.
Gud han tar tillvara på varenda partikel i det här den här väldoften.
And he's bringing it to a precious place.
Och han tar med sig det till en plats som han aktar högt.
And those tears,
de där tårarna,
and that worship,
denna tillbedjan,
and that spiritual prayer,
och denna andliga bön,
God counts as the most precious things in his heaven.
Det räknar Gud som det dyrbaraste han har i sin himmel.
Don't you ever think it's wasted?
Tänk aldrig att det är bortslösat.
What is offered on this altar?
Det som offras på detta altare
is the most precious thing in the world to God.
Är det dyrbaraste som finns för Gud.
It is worship in spirit and in truth.
Det är tillbedjan i ande och sanning.
Did you know that you don't really own anything in this world?
Visste du att du egentligen inte äger någonting i den här världen?
Did you?
Visste du det?
You say, well, Brother Potter, I do too.
Jo,
I own a car and a house.
Jag äger en bil och jag äger ett hus.
No, you don't.
Nej, det gör du inte.
You might think you do.
Du kanske tror att du gör det.
You might have your name on a piece of paper.
Du kan ha ditt namn på en pappersbit.
But the Bible says the earth is the Lord's and the fullness thereof.
Men Bibeln säger att jorden är Herrens och allt vad på den är.
All the silver is mine, all the gold is mine.
Allt silvret är mitt, allt guldet är mitt, säger Herren.
All the cattle are the thousand hills.
All boskap.
All the potatoes in the hills.
All potatis som växer.
God owns this whole place.
Gud äger allt sammans.
Even your body doesn't belong to you.
Inte ens din kropp tillhör dig.
You're just using it for a while.
Ja, du får låna den ett tag.
God's going to take it back one day.
Men Gud tar tillbaka den en dag.
If he decides you can't keep it.
Om han vill ha det så får du inte du behålla den.
Nothing in this world belongs to you.
Finns ingenting i den här världen som tillhör dig.
There's only one thing that you really own.
Det finns bara en enda sak som man verkligen kan säga att du äger.
One thing God gave you.
En sak som Gud har gett dig.
That really belongs to you.
Som verkligen tillhör dig.
You know what it is?
Vet du vad det är?
It is your will.
Det är din vilja.
When God created man.
När Gud skapade människan.
He gave him a sovereign will.
Så gav han människan en suverän vilja.
That is the only thing in this world that belongs to you.
Det är det enda i den här världen som tillhör dig.
It is your will.
Det är din vilja.
This is what we put on the altar.
Och det är det vi lägger på altaret.
We lay before God our will.
Inför Gud lägger vi ner vår vilja.
And worship him.
Och tillber honom.
In spirit and in truth.
I ande och sanning.
When Abraham was tempted.
När Abraham blev frestad.
And told to offer Isaac on the altar.
Och fick besked om att offra Isak på altaret.
Did God want Isaac on the altar?
Var det Isak Gud ville ha på altaret?
What was God after?
Eller vad var det Gud sökte efter?
Have you read that chapter?
Har du läst den här berättelsen?
After God stopped Abraham from killing Isaac,
efter att Gud stoppade hindrade Abraham från att döda Isaac,
God said, "Now Abraham, I'm going to make of you a nation."
Så sa Gud att nu Abraham, nu ska jag göra dig till en nation.
It is not Isaac that God wants on the altar.
Det var inte Isaac Gud var ute efter.
It is Abraham's surrendered will.
Utan det var Abrahams överlåtna vilja.
Nothing else.
Inget annat.
It is nothing in this life that God really cares about.
Finns ingenting speciellt i det här livet som Gud annat som Gud bryr sig om.
Except a surrendered will.
Utom en överlåten vilja.
Now there are people that are willing to give God things.
Det finns människor som är villiga att ge Gud saker.
But are we willing to put our will on the altar for God?
Men min vilja, är jag villig att lägga den på Guds altare?
This is part of our spiritual sacrifice.
Och detta är en del av vårt andliga offer.
In spirit and in truth.
I ande och sanning.
Our will must be offered here.
Vår vilja måste offras till honom.
We must give unto God all of our will.
Vi måste ge Gud hela vår vilja.
Did you know that's why Adam didn't eat of the tree of life in the Garden of Eden?
Det var därför av den anledningen som Adam inte åt av livets träd i lustgården.
He knew when he ate of that tree.
Han visste att i samma ögonblick han åt av det trädet.
He would have been surrendering his will to God.
Så hade det inneburit att han hade överlåtit och överlämnat sin vilja åt Gud.
Now he chose not to.
Och han valde att inte handla så.
He wasn't forbidden to eat of the tree of life, was he?
Han var inte förbjuden att äta av livets träd.
He was forbidden to eat of the tree of the knowledge of good and evil.
Han var förbjuden att äta av kunskapens träd på gott och ont.
Had that thought ever crossed your mind?
Har du någonsin funderat på det här?
Why didn't he eat of the tree of life?
Varför han inte åt av livets träd?
He knew that.
Han visste om detta.
In the day that he ate of that tree.
Att samma dag, samma stund som han skulle äta av det trädet.
He would surrender his sovereign will to God.
Så var det en överlåtelsehandling där han överlät sin vilja åt Gud.
But there is a reward for doing that.
Men den som gör det får en belöning.
We've learned something about the cross.
Därför att vi lärde oss någonting när vi talar om det här, om korset.
The cross never leaves an emptiness in our life.
När man upplever korset så lämnar det inte ett vakuum efter sig.
When you lay down one thing, you take up something else.
Därför att när man lägger ner en sak så får man ta upp någonting annat istället.
The cross is the medium of exchange between God and man.
Korset är en bytesplats för ett utbyte mellan Gud och människa.
It is where we lay down earthly things and take up heavenly things.
Det är platsen där vi lägger ner jordiska saker och tar emot himmelska saker.
When man lays down his will,
när människan lägger ner sin vilja,
he receives an engraved invitation.
Så får han en inbjudan.
To live in the presence of God.
Att leva i Guds närhet.
If Adam had eaten of the tree of life.
Om Adam bara hade ätit av livets träd.
He would have been taken from the Garden of Eden.
Så hade han fått uppleva hur Gud hade tagit honom från Edens lustgård.
To live forever in the presence of God.
För att leva i evighet i Guds närhet.
Isn't that what we're going to do one day?
Är det det vi ska göra en dag?
That's my hope anyway.
Ja, det är mitt hopp i alla fall.
Paul said to be absent from the body is to be present with the Lord.
Paulus talar om att vara borta från kroppen, det är att vara hemma med Herren.
Hallelujah.
Hallelujah.
To be absent from this body is to be with him.
Att vara borta från kroppen, det är att vara hemma hos honom.
Paul didn't say to be absent from the body to be in a hole in the ground.
Paulus sa inte att vara borta från kroppen, det är att vara i ett hål i marken.
I'm not looking for a hole in the ground.
Jag ser inte fram emot en grav.
I'm looking for one in the sky.
Utan jag ser fram emot en öppning i himlen.
Aren't you?
Gör inte du det?
Amen. And so shall we be forever with the Lord.
Och så ska vi alltid få vara med Herren.
That's what it says.
Så står det.
So shall we be forever with the Lord.
Så ska vi alltid vara med Herren.
Adam would have done the same thing.
Adam skulle upplevt samma sak.
Had he eaten that tree?
Om han bara hade ätit av det trädet.
We wouldn't have had to go through this sin and redemption.
Så hade vi inte behövt gå igenom det här synden och
man would have been brought right into the presence of God.
Människan hade fått rakt in i gemenskap och närhet med Gud.
What a precious thing.
Vad fantastiskt det skulle vara.
But we went the long way around.
Men vi tog den långa vägen.
Now God says to you.
Men nu säger Gud till dig.
There is a holiest of holies.
Det finns ett allra heligaste.
There is a place where you can live in the presence of God.
Det finns en plats, ett utrymme där du kan leva i Guds närhet.
Even before you leave this walk of life.
Till och med nu och här innan du lämnar jorden för att vara med Gud.
There's a place where your spirit can live with him.
Det finns ett tillstånd, en plats där din ande kan bo.
I'm going to show it to you in the word of God.
Och jag ska visa dig detta i Guds ord.
In the 6 o'clock service.
På kvällsmötet.
I'm going to show you half a chapter.
Jag ska visa dig ett halvt kapitel.
Where God has invited you.
Där Gud har inbjudit dig.
To live in his presence.
Att leva i hans närhet.
Halleluja.
Halleluja.
But before you can come in there.
Men innan du kan komma in där.
To that holiest of holies.
I det allra heligaste.
You have to put that will on the altar.
Så måste din vilja läggas på det altaret.
You have to say with Jesus Christ, not my will, Father thine be done.
Som Jesus måste du säga, Fader, inte min vilja utan ske din vilja.
You no longer seek your own will.
Sen söker du inte längre din egen vilja.
But only the will of the Father.
Utan bara Faderns vilja.
This is why God gave us this altar.
Det är därför Gud gav oss det altaret.
Halleluja.
Halleluja.
Do you love him?
Älskar du honom?
I'm going to take about 4 or 5 minutes here to say something else before we dismiss this service.
Innan vi slutar det här mötet så ska jag ta 4-5 minuter till och säga ett par saker.
Between these two places is a veil.
Mellan de här två rummen så finns det ett vad säger man? Förhänge.
Between the holiest of holies and the holy place.
Mellan det heligaste och det allra heligaste.
There was a very thick veil, a curtain.
Så fanns det ett tjockt förhänge. Förlåt.
There's a tradition about this veil.
Det finns en tradition angående den här förlåten.
In the time of Jesus Christ.
På Jesu tid.
Whenever he died on the cross.
När han dog på korset.
This veil was so heavy.
Så var den här förlåten så tjock.
That it was said that 2 teams of oxen could not pull it apart.
Att 2 par oxar inte skulle kunna slita sönder det här förhänget.
The veil was so strong.
Det var så starkt.
That they said 2 teams of oxen could not rip it.
Så man sa att det fanns ingen möjlighet för 2 par oxar om de drog åt varsitt håll att riva sönder det här förhänget eller förlåten.
But do you know what happened the minute that Jesus died on the cross?
Men vet du vad som hände i samma ögonblick som Jesus dog på korset?
The scripture said the veil of the temple split in 2.
Då står det att förlåten brast. Och delade sig.
Tradition tells us.
Och traditionen säger.
That the priest tried to mend it and sew it together.
Att prästerna försökte laga det och sy ihop det här.
But they were unable to do it.
Men de kunde inte göra det.
They could find no thread or no cord strong enough to hold it together.
De kunde inte hitta någon tråd eller någonting tillräckligt starkt för att hålla samman det.
God was trying to give them a message.
Och Gud försökte ge dem budskapet.
The way was open forever.
Att vägen in hade öppnats för evigt.
Into the holiest of holies.
In i det allra heligaste.
Hallelujah. The rending of the veil means something.
Hallelujah. När förlåten rämnade, då innebär det någonting speciellt för oss.
The writer of Hebrews says the veil was the body of Jesus Christ.
Hebreerbrevets författare säger att förlåten, det var Jesu kropp.
He likens it to the body of Christ.
Han liknar den vid Jesu kropp.
Now, if we were going to walk into the temple in Jerusalem.
Om vi skulle gå in i Jerusalems tempel.
We would have to go through a veil made out of different kinds of fabrics.
Så skulle vi få gå förbi ett förhänge tillverkat av olika material.
But I don't care anything in the world about that.
Men det bryr jag mig inte om.
The place that I want to enter doesn't have a curtain made out of cloth.
Men dit jag vill komma in, det har inte en förlåt gjord av tyg eller något annat material.
The scripture says that he was the veil.
Utan skriften säger att han, Jesus, var förlåten.
That his body became the veil.
Och att hans kropp blev förlåten.
And his body was broken and rent for us.
Och att hans kropp blev offrad för oss, att den brast för oss.
And through the rending of his body,
och genom att hans kropp brast,
we have access unto our Father.
Genom hans kropp har vi tillträde till Fadern.
Through Jesus Christ.
Genom Jesus Kristus.
Amen.
Amen.
The veil has been broken once and for all times.
Förlåten har rämnat en gång för alla.
And any man who is willing to meet God's criteria.
Och vilken människa som helst som är redo att möta Guds krav
has an invitation to come inside that veil.
Har fått en inbjudan att komma in innanför förlåten.
But the scripture said that we should beware that we do not defile the body of Christ.
Men skriften säger att vi ska akta oss så att vi inte bespottar eller fläckar ner Kristi kropp.
He said our body is holy.
Han sa vår kropp är helig.
Did you know that when you come to Christ, God assumed you into the body of Christ?
Vet du att när du kom till Kristus så tog han upp dig i Kristi kropp?
I want to tell you something maybe you didn't know. Praise God.
Jag ska säga någonting som du kanske inte kände till.
There's only going to be one man goes to heaven.
Det är så här att till himmelen kommer bara en enda människa.
Just one.
Bara en.
The scripture said that God took of all men.
Därför att skriften säger att Gud tog och gjorde av alla människor.
And through Christ.
Genom Kristus.
Made one new man.
En enda ny människa.
Isn't that what it said?
Det står väl så, eller hur?
One new man.
En ny människa.
If any man be in Christ.
Om någon är i Kristus.
Where?
Var?
In Christ.
Ja, i Kristus.
He's a new creature.
Så är han en ny skapelse.
If any man be in Christ.
Om någon människa är i Kristus.
For by one spirit are you baptized into one body.
För genom en ande är ni alla döpta in i en kropp.
Hello?
Hallå där.
There's only one man going to go to heaven.
Det finns bara en människa som går till himlen.
And that's Jesus Christ.
Och det är Jesus Kristus.
And we're going to go in him.
Och vi kommer in i honom.
Hello.
Hallå.
We're going to go because we're in him.
Vi kommer dit därför att vi är i honom.
Halleluja.
Halleluja.
That's why we have his righteousness.
Det är därför vi har fått hans rättfärdighet.
Because we're in him.
Därför att vi är i honom.
You thought he became a part of you, didn't you?
Du trodde att han blev en del av dig, va?
Oh, now, I know the Bible talks about Christ being in us.
Jag vet att Bibeln talar om att Kristus är i oss.
The hope of glory.
Kristus i oss, vårt härlighetshopp.
If you take a bottle and fill it with water.
Om du tar en flaska och fyller den med vatten.
And you put the top on it.
Och sen skruvar du på ett lock.
Or even if you leave the top off.
Eller makes om du inte gör det, har ingen betydelse.
Throw the bottle in the lake.
Kasta den i sjön.
And it sinks to the bottom.
Så sjunker den till botten.
The water is in the bottle.
Så är vattnet i flaskan.
And the bottle's in the water.
Flaskan är i vattnet.
Amen.
Amen.
It's wonderful to have Christ in me.
Det är underbart att ha Kristus i mig.
The hope of glory.
Kristus i mig, mitt härlighetshopp.
But what really matters is if I'm in Christ.
Men det som verkligen har stor betydelse, det är om jag är i Kristus.
Amen.
Amen.
In Christ.
I Kristus.
This is the plan of salvation.
Det är frälsningsplanen.
On the cross we became a part of him.
På korset blev vi en del av honom.
On the cross.
På korset.
He bore our sins. He died in our place.
Han våra synder och dog i vårt ställe.
That's why the resurrection is necessary.
Det är därför uppståndelsen är nödvändig.
Paul says we were raised in him.
Därför att vi uppväcktes, säger Paulus, i honom.
Did you not know that?
Har du lagt märke till det?
We were raised together with him.
Vi uppväcktes tillsammans med honom.
Praise the Lord. I've taken more than a couple of minutes.
Ja, jag tog visst lite mer än 4-5 minuter här.
I get carried away when I get in things like this.
Jag är liksom blir så upptänd när jag pratar om det.
Ephesians 2 verse 1.
Efesierbrevet 2 kapitel 1.
If you understood the body of Christ.
Om du förstod Kristi kropp.
The devil would run from you.
Då skulle djävulen springa bort ifrån dig, fly från dig.
If you just understood the body of Christ.
Om du bara förstod Kristi kropp.
The devil would hide from you.
Skulle djävulen gömma sig för dig.
I'm serious.
Ja, det menar allvar.
Now look at verse 1.
Titta på vers 1.
And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins.
Så har han också gjort er levande, er som var döda genom de överträdelser och synder.
And in the next couple of verses he talks about how we were in the world.
Och så i de följande verserna så talar han om hur vi var i världen.
And verse 5.
Och så vers 5.
Even when you were dead in sins.
Ja, till och med när ni var döda genom synder.
He hath quickened us together with Christ.
Gjorde han oss levande med Kristus.
And he raised us up together with Christ.
Ja, han har uppväckt oss med honom.
And he made us sit together in Christ.
Och satt oss med honom, Kristus.
Halleluja.
Halleluja.
Where are you?
Var är du?
He said, Brother Potter, I'm in Laden.
Ja, Brother Potter, jag är i ladan.
No, you're not.
Nej, du.
You're on the throne.
Du är på tronen.
I said you're sitting on the throne.
Jag sa att du sitter på tronen. Amen.
Hallelujah. Now I know where your body is.
Pardon?
I know where the body is.
Ja, jag vet var kroppen befinner sig.
I'm not worried about the body.
Men jag bekymrar mig inte så mycket om kroppen.
I'm talking about spirit.
Jag talar om anden.
Your spirit's in him.
Därför att din ande är i honom.
Turn to Colossians real quick.
Slå upp Kolosserbrevet.
We're going to hold your finger there. We're going to come back there.
Du ska hålla kvar fingret där i Efesierbrevet 2 och så går du till Kolosserbrevet.
Chapter 3, verse 3.
Kolosserbrevet 3 och 3.
For you are dead and your life is hid with Christ in God.
Ty ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud.
What's verse 4 say?
Vad säger sen vers 4?
When Christ, who is our life, shall appear.
När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad.
Where is your life?
Vad är ditt liv?
Where is your life?
Vad är ditt liv?
Are you going to believe you or are you going to believe the Bible?
Ska du tro på dig eller ska du tro på Bibeln?
You going to believe yourself or the Holy Spirit?
Ska du tro på dig själv eller ska du tro på den helige ande?
He says you are dead.
Han säger du är död.
And your life is hid with Christ in God.
Och ditt liv är fördolt med Kristus i Gud.
And when Christ shall appear.
Och när Kristus blir uppenbarad.
Who is your life?
Ja, han som är ditt liv.
He must be your life.
Han måste vara ditt liv.
Because you are part of his body.
Därför att du är en del av hans kropp.
Now, go back to chapter 2.
Tillbaka till Efesierbrevet 2.
All right, let's back up to chapter 1.
Vi kan gå tillbaka till Efesierbrevet 1.
All right. When he raised Christ from the dead.
När han väckte Kristus från de döda.
He took him and he put him at his own right hand in heavenly places. That's verse 20.
Så läser vi vers 20 att han uppväckte honom och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen.
And he put him far above all principality, power, might and dominion.
Över alla andra världens första av väldighet och makt och herrar.
And hath put all things under his feet.
Ja, sen står det i vers 22 att han la allt under hans fötter.
Then read the rest of the verse.
Och så läser du resten av versen.
And gave him to be head.
Gav honom åt församlingen att vara ett huvud över allting.
Over all things.
Över allting.
To the church.
Åt församlingen.
Which is his body.
Som är hans kropp.
The fullness of him that filleth all in all.
Och uppfyll av honom som uppfyller allt i alla.
Now he's put everything under the feet of the body of Christ.
Han har lagt allting under Kristi kropps fötter.
And he's the head of the body.
Och han är kroppens huvud.
Now where are all of these powers?
Var finns nu då alla makterna?
Where are all the powers that he defeated?
Var finns alla de här väldigheterna som han besegrade?
Where are they?
Var finns de någonstans?
under his feet.
Under hans fötter.
Under the body of Christ.
Under Kristi kropp.
Oh, people, you haven't realized what God's done yet.
Ni har inte fått se och inse allt vad Gud har gjort.
If I don't close, I'm gonna go on for an hour.
Om jag inte slutar nu så kommer jag hålla på en timme till.
When Joshua came into the promised land.
När Josua kom in i löfteslandet.
You know what he did?
Vet du vad han gjorde?
He started catching these kings.
Så började han ta till fånga de här kungarna.
The kings of the Canaanites.
Kananéernas kungar.
And he brought them out.
Och han förde ut dem.
And he called the young men of Israel.
Och så kallade han fram Israels unga män.
And he said, "Put your foot on their neck."
Och så sa han, sätt era fötter på deras nackar.
Hallelujah. Put your foot on their neck.
Sätt era fötter på deras nackar.
This is the way it's supposed to be.
Så ska det vara.
God's trying to tell the church the same thing.
Gud försöker säga samma sak till församlingen.
And we're stand back and saying, "I don't want to do that."
Och så står vi tillbaka och säger, vågar jag göra det?
I'm afraid.
Jag är lite rädd.
And you know, the word Joshua means Jesus. Did you know that?
Ordet Josua, det betyder Jesus. Visste du det?
Joshua is the Hebrew way of saying the Greek word Jesus.
Joshua, det hebreiska sättet att säga Jesus. Grekerna säger Jesus.
Jesus is saying, "I defeated him."
Jesus säger, jag har besegrat dem.
Come over here and put your foot on their
Kom hit och sätt era fötter på deras nackar.
Well, glory to God.
Prisa vår Herre.
In the time we got a hold of this thing.
Det är väl dags att vi får tag i det här.
The devil doesn't want you to know that.
Djävulen vill inte att du ska känna till det.
I've got a series of messages that I preach.
Jag har en serie budskap som jag har predikat.
It's called Seven Things the Devil Doesn't Want You to Know.
Det kallas och har rubriken Sju saker som djävulen inte vill att du ska veta.
And this is one of them.
Och det här är en av de sakerna.
He doesn't want you to know this.
Han vill inte att du ska känna till detta.
Because once you start knowing that.
Därför att du vet det.
All of a sudden you get orders from the head.
Då plötsligt börjar du ta emot order från huvudet.
See, the foot doesn't move by itself.
Du vet att foten rör sig inte av sig själv.
The foot moves because the head moves it.
Foten rör sig därför att huvudet får den att röra sig.
The hand moves because the head moves it.
Handen rör sig därför att huvudet får den att röra sig.
And when we walk in obedience.
Och när vi vandrar i lydnad.
And surrender our will to God.
Och överlämnar och överlåter vår vilja åt Gud.
We open ourselves up for the total will of God for us.
Då öppnar vi oss för Guds fullkomliga vilja.
And you're going to find your foot on the devil's head.
Då kommer du upptäcka att din fot befinner sig på djävulens huvud.
When you learn to walk in the spirit.
När du lär dig vandra i anden.
Amen.
Amen.
Well, glory.
Prisad vare
Herren. I like this.
Jag gillar det här.
You're listening good this afternoon.
Jag tycker ni lyssnar bra i eftermiddag.
Stay with me for the next service.
Ni kan väl stanna och vara med på nästa möte också.
God save the best for last.
Därför att Gud sparar det bästa till sist.
We're going to have a great time.
Och vi ska ha det underbart tillsammans.
There's coffee and sandwiches.
Nu finns det.